En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar, torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet så skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, för hon har visat stor kärlek. Den som för lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad, från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar, från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Den kämpande tron. Vad är det vi kämpar med egentligen? Vad är det du kämpar med i din tro? Jag fick faktiskt fundera ett tag för att komma på vad det är som jag kämpar med. Det är ju ett ganska intressant tema, den kämpande tron. Särskilt ihop med den här texten om kvinnan som smörjer Jesu fötter. Det är inte så att de riktigt klickar så där. Idén kom inte till mig på en gång vad de här har med varandra att göra. Det är flera olika aktörer med i texten som på olika sätt kämpar med sin tro. Ja, möjligtvis Jesus undantaget då. Men de andra, de har alla en bild av hur Gud är och hur Gud agerar. Hur Gud gör i olika situationer och vad Gud tänker och tycker. De har liksom sin föreställning om vem och vad Gud är. Men deras kamp med tron uppstår när Gud i och genom Jesus då agerar på ett sätt som inte stämmer överens med deras gudsbild. Deras bild av hur livet borde fungera och hur Gud är och hur Gud agerar i världen, det stämmer inte överens med det som Jesus gör. Det får mig att fundera på hur mycket av Guds välsignelser jag missar för att jag inte tycker att någonting stämmer överens med min gudsbild. Kanske är det där jag kämpar med min tro. Men om vi då tittar på de här personerna, vilka är de och vad är det de kämpar med? Vi har ju Simon först då, som är farisé. Han är inte fattig. Han har ju ett relativt stort hus, kan vi utgå ifrån. De var ju några stycken där på middag. Han har bjudit in dem till en måltid. Han är farisé, vilket innebär att han är medlem av ett, egentligen ett politiskt parti. Ja, ett religiöst politiskt parti får vi väl säga. För politiskt parti vid den tiden innebär inte riktigt samma sak som vi tänker våra partier i en demokrati. Men de var ändå ett parti i någon mening som ville åt den styrande makten. Eller ja, kanske inte riktigt den styrande makten, för det var ju ändå romarna som hade det. Men det lilla mått av självstyre de hade, den ville ju fariseerna komma åt. För det var nämligen så att fariseerna var ju delvis i opposition, om vi ska använda vår terminologi. Det var inte de som hade kontrollen över templet. För det var där makten satt. En del av dem var med i stora rådet som styrde Jerusalem och den judiska religionen kring templet. Varifrån hela den här judiska makten utgick från. Eftersom det var där Gud bodde, i templet. Men det var inte fariseerna som styrde, utan det var den andra gruppen, saddukeerna. De som är de överste prästerna. De som framförallt senare driver på att Jesus ska korsfästas. Fariseerna lever ofta lite närmare folket. De är mycket fromma. De följer den judiska lagen väldigt, väldigt noga. Lagen som på något sätt är centrum för den judiska tron. Ju bättre du följer lagen, desto mer välsignelse får du av Gud. Det var den grundläggande tanken. Välsignelser som tar sig uttryck i hälsa, framgång, rikedom, välstånd. Simon ser sig själv som rikt välsignad, kan vi tänka. Han har ett stort hus dit han kan bjuda många. Han lever rent enligt lagen, ser sig själv som en rättfärdig man och tar sig därmed rätt att peka på andras överträdelser och syndiga liv. Ja, han ser det rent utav som sin gudomliga uppgift att göra det. Han har en stark tro. Han har en stark tro i detta. Men när han ser Jesus, som då påstås vara en Guds profet, sänd av Gud, när han ser Jesus umgås med denna syndiga kvinna, som är för honom en sinnebild av orättfärdighet, då utmanas hans tro. Där får han kämpa med sin tro. Det enda vi vet om kvinnan egentligen är att hon är en synderska. Men genom Simon farisens tro och sätt att se på henne, så kan vi ändå skapa en bild av henne. Och hon är lite som en motsats till den här Simon. Hon lever i utkanten av samhället. Hon blir inte inbjuden till bordet. Hon är troligen prostituerad. Det är oftast det de menar med synderska. Eller att hon har levt med många olika män på olika sätt. Kanske i äktenskapsbrott eller liknande. Hon lever inte mycket efter lagen. Åtminstone inte enligt Simons sätt att se det. Hon är inte rikt med synen av Gud. Inte så som den tidens sätt att se på det var, så var hon inte välsignad av Gud, för hon lever syndigt. Hon är också ganska medveten om detta, märker vi i texten. Sättet hur hon agerar på. Där hon smyger upp bakom Jesus och vågar endast titta och röra vid hans fötter. Hon är ganska fattig. Och vi ska inte förväxla henne med den här andra kvinnan i evangelierna, med den dyra nardusbalsamen som den kvinnan häller över Jesu hår och smörjer honom till hans begravning, så att säga. Den här kvinnan har absolut inga höga tankar om sig själv på något sätt, vilket hennes handlingar visar på. Att tvätta någons fötter, det är en slavs uppgift. Och om en fri medborgare skulle göra det, så skulle det vara ett tecken på mycket stor ödmjukhet. Men hon stannar inte där. Hon till och med kysser hans fötter, vilket är ett tecken på total underkastelse. Som visst, det säger någonting om hennes vördnad för Jesus. Men den säger framförallt någonting om hennes självbild. Om vem hon tycker att hon är inför Jesus. Hon ser ner på sig själv. Hon är inte värd mer än att möjligtvis ligga vid Jesu fötter. Hon är inte värd att sitta upp vid bordet och äta med honom. Vare sig i farisens ögon eller i sina egna. Hon kämpar med sin tro. Hon kämpar med sin tro att Gud, att Jesus skulle bry sig om en sån som henne. Till sist så har vi de här andra som sitter runt bordet. Vi vet inte riktigt vilka de är. Det skulle kunna vara lärjungarna. Det skulle inte vara första gången som de ställer sig frågan om vem Jesus är. Om ni minns i texten, de säger ju: vem är han som till och med kan förlåta synder? Det skulle kunna vara vänner till Simon. Andra fria medborgare, så att säga. Om de i så fall också är fariseer, det kan vi inte veta. Men om de var det, så hade de troligen lägre status, eftersom de inte reagerar mer eller över Simon, utan det är Simon som tar till ordet. Hur som helst så har de sin tro enligt den judiska föreställningen om Gud. Enligt judisk tro så är det bara Gud som kan förlåta synder. Allt annat är egentligen hädelse. Och Gud förlåter bara synder för dem som följer lagen. Det är så tron ser ut. Det är så religionen ser ut vid den tiden i stora drag. Men även de får kämpa med sin tro, med sina föreställningar, när Jesus förlåter den här kvinnans synder. Simon kämpar med en tro på en Gud som är nådefull. Kvinnan kämpar med en tro på en Gud som är kärleksfull. De andra kämpar med en tro på att Gud faktiskt kan agera och vara närvarande i deras liv. Alla har de en tro. Det är inte det som är problemet. Problemet är att alla deras tro utgår ifrån dem själva och inte ifrån Gud. De har satt sina egna liv som måttstock för hur Gud är och hur Gud kan agera i deras liv. Och riskerar därmed att gå miste om Guds välsignelser. Inte för att Gud inte vill ge det till dem. Utan för att de inte ens ser vem Gud är. Och att Gud vill ge dem det. Så tänker jag att det är med oss många gånger också. Och med mig själv. Jag var i fredags på Tycho Brahe-skolan hela dagen i stort sett. Och fick möta skolklasser för att prata om ett av mina favoritämnen. Det här med vetenskap möter religion. Och få samtala med ungdomar som går i tredje årskursen på gymnasiet. Jättespännande. Det blir egentligen mest ett filosofiskt samtal om vem eller vad Gud är och skulle kunna vara. Jag återkom till den tanken som jag har delat här ett flertal gånger den senaste tiden. Det här med att det är mindre intressant med frågan om Gud finns eller inte. Och mer intressant att söka Gud i relation. Många av de här ungdomarna, de är så fast med sin fördefinierade gudsbild som de sen väljer att inte tro på. Så att de riskerar att gå miste om Guds välsignelser. Återigen, inte för att Gud inte vill ge det till dem. Utan för att de inte vet hur de ska ta emot det. Det som jag tycker är fascinerande med kvinnan i texten är på det sättet som hon skiljer sig från de andra. Hon är visserligen på ett sätt fast i sin gudsbild och framförallt i sin självbild om vad hon tror att Gud och Jesus ska tro om henne. Men hon kommer ändå inför honom i en slags sista desperat handling där hon inte längre bryr sig. Hon bryr sig inte om att hon är syndig. Hon bryr sig inte att hon går utanför de ramar som samhället har satt upp. Hon bryr sig inte om att hon är en utstött kvinna som tar sig in i en förnäm persons hus mitt under en middagsbjudning. Vet ni vad hon gör? Hon släpper sin bild av Gud och söker Gud öppet och ödmjukt. Man kan säga att hon släpper religion och söker relation. Hon släpper sina egna föreställningar om vad och vem Gud är och vad Jesus kan göra i hennes liv och bara kasta sig ut. Som Nina berättade innan så har vi i helgen, och det var Helsingborgs kristna råd som ordnar den här evangelisationssatsningen med Sebastian Staxett. Och han fick då berätta om hur han fick vända helt om i sitt liv. Bort från ett liv i droger, bort från ett liv med kriminalitet, våld och vapen. Hans berättelse liknar egentligen på många sätt den om kvinnan. Båda mötte Jesus öppet och naket när inget annat fanns att tillgå för dem själva. Det var mycket folk i fredags. Det var mycket folk igår. Där fanns också många människor vars liv är precis så nere på botten. Men de fick tillfälle och många tog det att få möta Jesus där. Det som händer där i ett sånt möte och det som jag hörde i Sebastians berättelse och det som också är den här kvinnans berättelse. Att när livet är i ett sådant skede så blir alla våra föreställningar om vad och vem Gud är, om Gud finns eller inte, om vad Gud tycker om oss eller inte. Allt det blir på något sätt ointressant. Det är bara en öppen bön till Gud, en sista anhalt. Där vi ingenting är, där vi ingenting har. Gud, vare sig du finns eller inte, här är mitt liv. Och det är så häftigt att se, att få se människor förvandlas på det sättet. Det går inte över en natt. Det var inte så att de plötsligt började lysa där nere. Eller att man såg liksom alla ärren eller vad det nu, de här tärda människorna, att det försvann. Så fort går det inte. Han som var neddrogad när han kom dit, han såg kanske något mindre neddrogad ut när han gick därifrån. Men det hade hänt någonting. Det såg jag. Det blev startskottet på någonting nytt. Och det jag står och funderar på när jag står där med min gitarr och spelar lovsång tillsammans med de andra, så funderar jag, hur kan jag applicera detta på mitt liv? Jag som ändå har det mesta, jag som snarare är som Simon, farisén, Jag har en massa tankar, för många tankar och bilder, både om vem och vad Gud är. Och vad Gud tänker och tycker om både det ena och det andra som jag gör. Finns det en möjlighet även för mig att söka Gud så öppet utan att mitt liv först måste slås helt i spillror? Eller måste jag också ner på botten för att kunna söka Gud så öppet? Där kommer temat den kämpande tron in för mig. Jag tvivlar inte på om Gud finns. Mycket sällan. Jag tvivlar inte så mycket på vem eller vad Gud är. Jag funderar mycket på det. Byter riktning en gång i kvarten ungefär. Byter gudsbild. Men jag tvivlar inte på det. Jag tvivlar inte heller på att Gud faktiskt kan förvandla mitt liv. Jag har sett för mycket för att tvivla på det. Mitt tvivel bottnar oftast i ett slags omedvetet tvivel nästan. Där jag inte är öppen för att låta Gud förvandla mig eller låta Gud använda mig. Där mina föreställningar om min egen tro eller om andras tro eller om vad Gud kan eller vill göra just nu i mitt liv. När allt det kommer först. När det kommer i vägen. När det kommer i vägen för hur Gud ska kunna använda mig fullt ut. Där kämpar jag med min tro. Och jag tror att vi är många, framförallt vi som har varit kristna under en längre tid, att där kämpar vi. Kan Gud fortfarande använda mig? Ja, det är klart han kan. Men är jag öppen för det? Det tvivlar jag på. Är jag öppen för att låta Gud använda mig? Vi ska tillsammans få be och vi ska få sjunga. Vi ska sjunga en sång som vi sjöng förra söndagen också, som heter Mer av dig. Jesus, mer av dig. Och för mig så tänker jag att den sången handlar om det, att våga öppna upp sig för att ta emot Jesus igen på nytt. Och den här kampen, den kämpande tron, den är ju varje dag. Så egentligen skulle jag börja varje dag med att sjunga den sången. Du är välkommen fram att tända ljus i ljusbäraren. Passa på och gör det som en överlåtelse igen. Att få möta Jesus, att få möta Gud öppet. Utan föreställningar om vad som är rätt och fel. Om det är den tanken eller den teologin som är rätt, den bibelsynen eller vad det nu kan vara. Att bara försöka Jesus och Gud i relation. Och att få finnas där och låta Gud använda dig.